Den här föreläsningen spelade vi in den 26 januari 2017 på Företagssalongen.
Välkomna allihopa. Vi ser om vi kan klara mig igenom således. Vi är alldeles tyst. Kanske det är bra. Så. Nu ska jag säga någonting inledningsvis direkt. Att de bilderna som ni kommer att se, en del är tagna av de här officiella bilderna som man får ta. Gratis så att säga när man använder. Jag har en bild från fotoakuten, det är vargen. Och jag har en bild på Trollhätte kanal från Christer Wik på NT. Och sen har Öyvind Lund en bild. Så nu har jag täckt in allt det, så ingen kan komma och kräva någonting efteråt. Jag måste säga att jag trodde ju aldrig att den här rubriken som jag satte för ganska lång tid sedan, att den skulle vara så superaktuell som den är nu. Alltså det är helt fantastiskt, jätteroligt. Och det är ju frågor som jag tycker är viktiga jämt, men de är också viktiga nu att få en ordentlig diskussion omkring. Inte minst sen Kjell Nordström lyckades med konststycket att göra en svensk Trump på något sätt. Och har verkligen dragit igång en diskussion som är viktig. Tyvärr så måste jag ju konstatera att det mesta handlar om en ryggmärgsreflex just nu i länet. Vi är bra, vi är bäst, vi gör allt. Det finns ingen så helst problem i framtiden, det är ungefär den linjen man kör. Vilket är lite tråkigt därför att urbaniseringen har pågått ganska länge och den kommer fortsätta att pågå. Och då är ju frågan hur man förhåller sig till en sån situation. Vad gör vi? Hur ser det ut i Värmland om 30 år? Vad är det som krävs av oss för att det här ska funka? Och då är det ju så här att det här har jag börjat med bilden med en skog. För det här har vi mycket av. Skogen innebär väldigt mycket för vår basindustri, för vår högteknologiska industri och så vidare. Men den betyder också ganska mycket för besöksnäringen. Och det är det perspektivet, besöksnäringens perspektiv, som jag ska försöka hålla det här, den här lilla stunden i. Och det är i första hand utifrån Värmland, men det blir ju också naturligtvis generellt också Sverige och världen. Här har vi någonting som för många är, vad hemskt, inte en människa, inte en väg, ingenting, otäckt. Men för andra är det en fantastisk tillgång. Och vi har väldigt mycket kvar i besöksnäringen att jobba med när det gäller natur. Som är någonting nytt för många. Många har liksom gått över det där med att vara i storstäderna och parterra. Utan mera komma till det här. Och det här är en tillgång som vi har. Dessutom är den ren. Tänk er att komma som från Kina och komma till en sån här miljö. Fantastisk upplevelse. Branschen omsätter just nu i Värmland ungefär 8 miljarder. Då är inte handeln inräknad. Det är stort. Det är många människor som är beroende av den här. Och det är den enda bransch som faktiskt ökar ordentligt. Och det är den enda bransch som man kan säga när man pratar besöksnäring. Som gör att jobben är stationära. Man kan liksom inte flytta dem till Singapore hur som helst. Om det är så att man har naturupplevelse i skogen här. Eller om man är på en kulturupplevelse i Värmland. Så kan man liksom inte med ett pendrag flytta de jobben. De finns här och de är viktiga för vår region och för Sverige som så. Värmland har ett bra rykte. Har en bra renommé när det gäller de här sakerna. Men vi kan bli bättre. Ungefär nästan 10% jobbar när det gäller handel och besöksnäring. Utav hela arbetskraften finns i den här sektorn. Så den är stor. Här har vi det som är en fråga som vi har levt med hur länge som helst. Här har vi älgar. Och så har vi det andra, en varg. Och det här två går uppenbarligen inte alls ihop. Ändå skulle de ju kunna bli så mycket bättre om man kunde hantera och hitta balansen mellan det här. Men grunden här handlar naturligtvis väldigt mycket om älgens vara eller icke vara. Eller tillgången till älgen och vad det representerar i form av jakt och kött och allt vad det är. Men båda djuren är viktiga ur besöksnäringssynpunkt. Och det är klart att det är lätt att sitta på Övre Östermalm i Stockholm och säga att det ska vara vargar överallt i Sverige. Så har man vargar i norra Värmland som tar fåren. Det är klart att detta inte fungerar. Men det blir inte bättre av att vi inte hanterar frågorna. Det blir inte bättre av att vi får hela tiden underblåsa en motsättning. Utan vi måste göra någonting åt det. Och det här är två djur som får symbolisera detta. Som kräver att vi hittar en balanspunkt. Och gör någonting bra av detta. Den här urbaniseringen då, kan man fråga sig, kommer den att kunna hejdas? Och i så fall hur? Alltså det finns ju ganska hemska exempel i historien där man har talat om var folk ska bo. Det finns sådana idag också. Så jag tror ju inte att det är en framkomlig väg att säga att ni får inte bo där, utan ni ska bo där. Det funkar ju inte. Utan folk måste vilja komma, stanna hos oss eller komma hit och utvecklas utanför storstadsområdena. Och då krävs det ju ganska mycket av alla möjliga slag. Vi har en förutsättning för att det här ska fungera i ett längre perspektiv är ju också att det som är en annan trend just nu som är stark, det är ju de lokala matproducenterna. Att komma till en region där det bara är skog, ja, det blir en liten del av besöksnäringen. Men om man kommer till en region där det finns både skog och öppet landskap, så är det ju så att i Sverige jobbar vi mycket nu med både att det ska vara närproducerat, det ska vara ekologiskt. Det kom idag en siffra om att det har blivit mycket, mycket större omfattning av ekologiska maten och så vidare. Det kräver ju också att de här små producenterna som finns i Sverige och i Värmland, att de också har en marknad att turisterna kan åka till dem. Ni vet att shopping är det största som finns, alla kategorierna i besöksnäring. Och då åker man gärna ut och då har vi ju ett antal väldigt viktiga, ska säga, magneter i Värmland som drar och som också drar omgivningen. Och då har jag tagit en bild på Mårbacka som är ett av de äldsta besöksmålen som vi har. Men det finns ett antal. Och de här kan man säga motsvarar städer med en omgivning. För det finns ett antal småföretag runt om här i besöksnäringen. Runt om här som också är viktiga för totalbilden. Och kan man få det samspelet mellan de här centra, vilket är Mårbacka eller Stipperiet eller vad det nu är, och det som är runt omkring, då får man ett vinna-vinna-koncept direkt. Och det är det som vi måste jobba mera med. Så det finns jättemycket i det här och vi har en rad besöksmål när det gäller kulturområdet. Och det finns ju flera här i salen som är väl medvetna om vad det betyder. Att vi har ett gott renommé och att det är en stor kreativitet i Värmland. Men vi måste också kunna visa på den mera och kunna göra större paket och bredare paket runt det här. Det som har hänt i Värmland och som händer i stora delar av Sverige, det är ju att en del av befolkningen så att säga går ner mot Karlstadområdet, flyttar ner och sen en del flyttar ut ur Värmland. Och de här trenderna, de här linjerna, de är väldigt tydliga i både Värmland och på andra ställen. Och då är det ju vår sak att hantera det, inte bara beklaga det utan hantera det. Vi har en jättefråga just nu som påverkar ganska mycket. Och det här med Trollhätte kanal. Alltså vi går på övertid här nu när det gäller besluten. De måste komma fort. Och det här påverkar för Värmlands del, men också alla kommuner och regioner runt Vänern, så påverkar det ju stort det värmländska näringslivet. Det är många arbetstillfällen som är beroende på att man kan använda kanalen. Men det påverkar ju också besöksnäringen om det inte finns en kanal. Att man ska kunna så att säga segla upp i Vänern och kunna påverka. Det här är jättebråttom. Det handlar om att också Värmland inte ensam klarar den debatten och den diskussionen, utan också tillsammans med andra. Vi måste hitta kompisar i det här. Och här måste man ju kanske spela på alla möjliga varianter och känslor i storstadsområdena. Därför att för Stockholm, Göteborg, Malmö och så vidare, så kanske inte Trollhättekanalen är den viktigaste. Rättare sagt, en del vet ju att det inte är det. Men om man kan hitta ingångar till människors och visa på att det här är viktigt för alla. Det här är viktigt för även stockholmarna när de ut och åker med båt och så vidare. Det är viktigt att det finns något här. Det är viktigt för fisket och etc. etc. Och som sagt, här är det jättebråttom. Och det här handlar just nu om ett antal miljarder. Och då kan jag ibland tycka att det är lite synd att man får upp en diskussion om vi ska gräva en helt ny, någon annan sträckning. För då lär vi inte ha någon kanal på väldigt många år om vi någonsin får den. Utan här handlar det om att reparera, eller rättare sagt inte reparera, utan bygga en ny precis bredvid. Det är det som är förslaget. Och det skulle då kunna vara något positivt för resten, det vill säga man kan använda det här recycling av all sten till att ha fixa slänterna längre ner i Göta kanal. Så att det finns mycket positivt med den här delen. Men den är på övertid just nu, så här måste väldigt många saker ske samtidigt. Om man tittar lite grann på hur det ser ut här nu då. Vad är det som händer från nationell nivå till lokal nivå? Och det handlar ju väldigt mycket om att vi pratar om att allting ska ske i kollektivtrafikens namn. Ja, det kan vi göra och vi har blivit duktiga på det i Sverige. Men det är ju en sak att ha kollektivtrafik där det finns lite vettigt underlag med människor. Men de som bor på landet och där det inte går att ha, så måste man faktiskt ha bil. Och har man flera barn som ska slussas åt olika håll, så måste man definitivt ha bil. Och hur klarar man det då i ett läge när bensinskattehöjningar, transportavgiftshöjningar, så slår ju stenhårt mot landsbygd direkt. Och då känner jag att det nationella ansvaret är jätteviktigt, att man också tar det så att det får en påverkan positivt på det lokala. Det finns många företag, åkerier och så vidare i Värmland som är helt beroende av att man är konkurrenskraftig. De slås hårt idag mot billigare företagare i resten av Europa. Ska man klara det här så är ju inte drivmedelshöjningar, skattehöjningar är ju inte någonting som är positivt överhuvudtaget. Det här slår ju ganska hårt. Det är förresten våran bil. Det är ungefär den nivån vi har nu. När det gäller detta med att man kom med ett paket här med 75 punkter om hur man ska stötta det som är utveckling på landsbygden. Alla har i alla fall inne nu när det gäller retoriken. Landsbygden och glesbygden är viktig. Så långt har vi kommit. Det är ju i alla fall första steget. Men sen när man då lägger förslag så känner jag ju att om inte den offentliga servicen finns nära. Om man inte kan hitta de här olika samverkansmöjligheterna som finns mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, vad det nu är. Om man inte kan hitta det utan hela tiden drar in den delen. Och sen så lägger ut då ett antal jobb för att utlokalisera som inte har varit den största succén. Det kan ingen påstå när det gäller Stockholm ut i landet någonting. Vilket det ju inte har varit. Då kanske kravet ändå ska vara se till att vi har en basservice i hela länet som är rimlig. Se till att det finns bredband i hela landet och så vidare. Det är den typen som jag tycker är den nationella nivåns ansvar. När det gäller lokala då, vad kan man då förvänta sig och vad kan man tycka är viktigt? Vi har kommuner, vi har små, vi har större. Vi har ett landsting och så småningom kanske en regionbildning. Hur agerar den offentliga sektorn när det gäller att ta tillvara skattebetalarnas pengar på bästa sätt? Med risk för att få något hårt i huvudet så vill jag ändå säga att man har inte utnyttjat alla möjligheter till att vara effektiv. Definitivt inte. Man kan förhandla väldigt, väldigt länge om samverkan mellan olika delar i en kommun. Eller mellan olika delar i en kommun med en annan kommun. För att göra det effektivt. Och fortfarande så kommer man inte till skott. Det går för sakta. Vi har alltså möjligheter att ta ut mycket mer av skattemedlen om vi vågade ta besluten. Kan jag säga, som inte är kvar längre i politiken. Men det är fortfarande så att det är det som krävs. De finns. Och de finns också om man skulle utnyttja den moderna tekniken, IT-tekniken, som ju är en viktig förutsättning för service nära i glesbygd och så vidare. Så kanske hälso- och sjukvårdssektorn och omvårdnad är det som är den stora delen att klara hem. Därför där finns de stora vinsterna. Men där finns ett stort motstånd. Det är ungefär som att rör inte mitt sjukhusbyggnad, rör inte min vårdcentralsbyggnad, men vad som finns i är inte lika mycket diskussion om. Och den moderna tekniken kan lösa oerhört mycket av de här problemen som framtiden har med kvalitet i hälso- och sjukvård genom att man faktiskt använder den. När jag började på landstinget för hur många år sedan som helst så pratade man om någonting som heter telemedicin. Men det var ju väldigt många som stod upp direkt och sa nej, det går inte. Doktorn måste träffa sin patient. Så måste det vara. Och det är si och det är så. Och det är så segt. Det finns idag i Sverige försök där man tittar på hur kan man istället för att åka 30 mil till en vårdcentral kan man lösa det på ett annat sätt med modern teknik. Och det kan man. Och det finns ett exempel i Norrbotten läns landsting där man har gjort tillsammans med befolkningen hittat en lösning på det här med närhet i hälso- och sjukvård. Som innebär att man använder den moderna tekniken. Och där har man då sagt att även om doktorn är på en sån en skärm så är det bättre att jag har samma doktor på skärmen än att jag har olika in the flesh varje gång. Och ska säga samma sak 50 gånger på rad. Alltså det finns sätt att lösa det här och vi behöver trycka på rätt hårt för att få den utvecklingen till stånd. Och den kan kopplas till allt möjligt annars service så att människor kan bo kvar och verka. Mycket mer kan göra och det finns massor med bra exempel på när man har tagit fram samverkansmodeller. Skola, äldreomsorg, mat, ja ni vet allt det här som finns. Men vi behöver göra det mycket mer strukturerat än vad som sker. Och då kan jag också titta, jag tog en sån där omöjlig strandnära bild. Men det är väl inte rimligt, det är egentligen ingen i världen som tycker att det är rimligt att man har samma regelverk där det är jättemycket folk och tättbefolkat när det gäller strandskyddet. Som det är när det inte finns en kotte på flera mil. Det är inte rimligt. Om det skulle kunna vara någonting positivt för att kunna få bygga strandnära i glesbygd, så ska man ju släppa på det. Det här är ju en högst politisk fråga, jag är medveten om det. Men det är ändå det som påverkar. Jag måste säga att det var en av de få gånger där jag har sett alla kommunalråden på en rad, allihopa på en gång samtidigt i Värmland, så sa nej, det är fel. Så här ska vi inte ha. Strandskyddet är fel, fel, fel. Det är väl en av de få gånger de har riktigt överens allihopa. Men då var de verkligen det. Och är nog det fortfarande i den frågan. Den här är avgörande för många glesbygdskommuner om man kan bygga strandnära eller inte. Om det här är en konkurrensfaktor eller inte. Att jag kan förstå att det finns restriktioner där det är mycket folk och runt storstäderna. Men det är ju inte rimligt att det är exakt samma restriktioner långt ut i Årvla. Det kan det inte vara. Absolut inte. Jag tror också att man måste hitta mer av otraditionella lösningar framöver. Hur kan man jobba på ett annat sätt? Kan man ha mer av offentlig och privat samverkan än vad vi har? Vilket naturligtvis man kan. Kan vi utnyttja mera? Vi har ju, Postnord är ju ganska mycket ilska emot. Och det är med all berättigat, det är, så är det. Men om man tittar på vad som hände först, så var det ju så att posten hade uppe några timmar i glesbygd, några timmar om dagen kanske. Och så gick det över till närmsta, om det nu var ICA eller någon annan. Och så var det plötsligt öppet 12 timmar om dagen. Alltså det är ju inte alltid negativt. Det finns ju saker att göra när det gäller såna här saker. Mer än vad vi faktiskt redan har gjort. Man brukar säga att en framgångsrik region har ett universitet. Och det har vi. Vi har Karlstads universitet. Jag har nu äntligen lärt mig att säga S också. Det där genetida S är väldigt svårt för mig. Det känns fel i munnen. Men så ska det heta. Men det är ju också så att det konkurrerar också med alla andra universitet. Vi har en stark bransch när det gäller turistfrågorna på universitetet. Klart intresserade, mycket forskning runt detta och en hel del annat. Men vad gör länet för att stärka universitetet? Vad gör den privata sektorn? Ja, inte är det så himla mycket. Andra universitet har väldigt mycket i sina fonder. Mycket möjlighet för studenterna att kunna söka stipendier och så vidare. Men vi behöver få bli fler av detta. Det är inte bara ett ansvar för den offentliga sektorn i övrigt i Värmland att försöka hitta samverkan med universiteten. Det är i högsta grad ett ansvar för det värmländska näringslivet och privatpersonerna, vill jag säga. Att hjälpa till att slussa in och göra möjligt att bli mer attraktiva för studenterna. För det är samma sak där. Det är en stenhård konkurrens om medel och det är en stenhård konkurrens om studenter. Det är en viktig del. Och ska det vara så att universitetet också finns om 30 år, så måste vi ju alla jobba åt samma håll, att det är något positivt. Sen ska inte allting vara lokalt, och studenter som kommer utifrån till Värmland, bra. Det är bra om det blir en rörelse även i de delarna. Men att ha ett universitet som är attraktivt och som har gått renommé, det är en jätteviktig del för en region. Och där kan vi bli mycket bättre på att jobba för. Avslutningsvis så vill jag ju säga att en av de viktigaste delarna för att klara Värmland, där besöksnäringen är en stor och viktig del, och då pratar jag om besöksnäringen i hela Värmland, i alla dess delar, är ju att vi håller ihop. Att vi bestämmer oss för att det är några viktiga frågor som vi ska driva tillsammans. Och att vi fixar kompisar i det spelet. Att det finns flera som vi kan hjälpa varandra att dra framåt. Det är mot Stockholm, det är mot Bryssel, det är mot resten av världen. Så handlar det om att hålla ihop och göra någonting bra. Ett enat Värmland är en förutsättning. Och jag tror ju att det går att komma fram här. Vi har enorma möjligheter. Mycket mer än vad vi tror. Om vi bara vågar lita på att det faktiskt kan göras på annat sätt ibland. Och att vi kan bli mer konstruktiva och mer kreativa i de här processerna än vad vi kanske har varit. Det kräver faktiskt att Värmland ska klara sig och Sverige ska klara sig, så måste vi ha en samverkan mellan stad och land. Vi måste gifta ihop båda parter. Båda parter måste se att den andra är också en vinnare i spelet och att vi båda är vinnare. Det är alltså dit vi måste komma. Och då kan jag se att vi har en sån här sak som att vi har i... Vad gjorde du? Så kan jag ju se att vi har... Ganska många skogsägare, runt nästan 30 000 skogsägare i Värmland. Men vi har 4,5 som bor, 1000 som bor utanför länet, någon annanstans. Antagligen en hel del i Stockholm. Använder vi den kanalen överhuvudtaget? Hur många här har en släkting i Stockholm? Upp med hand. Pressar ni på dem någonting att tycka att där var det jättebra? Vad gör vi? Kan vi samverka med något? Använder ni dem som ambassadörer? Antagligen inte. Alltså det finns jättemycket vi kan göra. För ett antal år sedan så hade Värmland en process med det här. försöka hitta ambassadörer. Jag tror vi måste tillbaka till det. Allihopa måste vi vara ambassadörer. Och jag tror att lite grann handlar det nu om att vi ska, det här för att symbolisera alltihopa, vi ska hitta det här. Och då kanske vi måste kärleksbomba de som bor utanför länet och kanske också en professor, Nanna Nordström, för att vi ska nå fram till det. Okej, tack så mycket.